Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär, och ser hur den helt oskadd springer iväg.
Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll, så slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monstertjädd, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis som kom fram till gården ser han en mur som är i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppa ner på andra sidan, bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
Jag och mina tjejkompisar var ute på våran årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
Hallå där.
Vad är det du har varit med om i naturen?
Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet. Ja. Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddag.
Oj, det är ett stort fall i temperatur.
Ja, det var ett stort fall och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt och vi var glada att vi slapp och slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Nikkaluokta eller till Kiruna, ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise. Och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, han, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
De sprang in i kåtan där ni var, fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, de ja, kom ändå.
Ja, det var ingen som helst, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehund, de sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen, det var ju inte några täta väggar där, precis.
Hur mycket möss och lämla var det frågan om där den natten?
Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
60 kanske.
50-60?
Alltså, du kan tänka dig om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över. Alltså, och jag hörde ju liksom, så det, du vet. Man hörde de sprang överallt. Ja, men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter, utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet, och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så där jättekäckt, kan jag säga.
Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som får runt i kåtan.
Det var inte mysigt, kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små. Och de springer fort och de gör inte mig någonting. Bara de inte kommer in i sovsäcken. Och det gjorde de inte.
Alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart, och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där, och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter, och allt var frid och fröjd och kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
Nej, inte i kåtan, men på tåget hem.
Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men nej, jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
God kväll, Nina.
Hej.
Vad tänker du på när du hör rubriken här, naturligt och onaturligt i naturen?
Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
Vad har du för husdjur?
Jag har många gråsuggor.
Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men Alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
Men var har du dem någonstans?
Hemma, terrarium.
Ja, oh, de har fått ett hem i ditt hem.
Absolut.
Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
I varje terrarium så ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
Men det är inget man kan gosa med riktigt?
Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen det är klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så... burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen. Men hittar du dem under en kruka eller någonting. Eller i skogen så sticker de ju på en gång. Så att de är ju supersnabba.
Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
Ja, flera.
Alltså, grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar här känner gråsugga, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråsuggan till årets trädgårdskryp.
Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråsuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra gråsuggor ute i trädgården. Det kanske inte är lika roligt att ha den i källaren. För då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt.
Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
Ja, det kan man säga.
Ja, jätteintressant Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
Absolut, ha det gott. Hej.
Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
Favoritinsekt?
Mygga.
Nej, fjärilar.
Och du då? Vad gillar du för insekt?
Humla.
Ja. Vad gillar du med humlan?
Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
Humla. Men de är gulliga.
Humlor skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
Humla kanske? De är fina.
Humla tycker jag är trevlig.
Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit... Det skulle nog vara masken.
Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
Den har man lekt med när man var liten och man... Ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
Vad är det du hatar då?
Gräshoppor. Det ser läskigt ut. Det ser ut som typ aliens.
Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa. Jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
Har du sett många såna i år?
Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen, eller hon. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara. Och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp. Med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha 2 badbilar som åker mot Delsjön i tid för doppet. Och vill du hänga med en av de bilarna, då är det bara att skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Det låter ju alltid lite konstigt när man säger sådär, men det är kvällspasset utan prickar över att kvällspasset. Vi behöver ditt namn, ditt telefonnummer och personnummer. Det finns ett ytterst begränsat antal platser i våra badbilar, så det är först till kvarn som gäller. Namn, telefonnummer och personnummer alltså till kvällspasset@sverigesradio.se. Om du vill hänga med oss på redaktionen i badbilarna till kvällstoppet på onsdag 3 juni om exakt en vecka. Nu gott folk hoppas jag med mig Morris i telefon. Hallå Morris.
Morris. Hej.
Hej. I vilken sorts natur utspelar sig det som du har varit med om?
Ja, vi hade husbil på den tiden och det är inte så länge sedan och vi var på Öland och åkte och njöt av fint väder och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll, jag ska inte säga en granat, men det small till i frontrutan på bilen och såg ingenting. Det var bara täckt. Och jag sa, vad i all sin dag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara, så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom, för jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satte jag igång med torkarna och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bisvärme som följde sin drottning uppenbarligen. Som jag kör på. Jag är djurvän och jag har haft hundar i 50 år drygt och har hund fortfarande. Men det kändes förskräckligt. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande och jag kommer aldrig hoppas att jag får vara med om något liknande. För det var alltså riktigt farligt. Alltså. Du kan inte se någonting. Inte någonting. Och det måste ju varit en stor svärm, för en husbils frontruta är ju ändå ganska stor. Men den var täckt utav, tyvärr, smärsade bin.
Alltså vilken jätteobehaglig upplevelse, inte minst eftersom du faktiskt körde. Jag menar, det tar ju en stund att fatta vad det är som har hänt. Det blir helt svart.
Ja. Ja, det blev svart för oss och rutan var grå, som sprutar lim på den ungefär. Grå, beige skulle jag säga. Och hade det varit en kurva så vet jag inte vad som hade hänt. För jag såg ingenting. Och det här är inte en umgänge med naturen som jag vill ha det.
Nej, inte bina heller såklart. Vet du om några av dem klarar sig eller dog allihop?
Ja, alltså några klarade sig ju säkert. Va? Det var väl de här värsta som fastnade i smeten. Alltså. Nej, men det var hemskt. Alltså. Jag fick ju stanna sen på en bensinstation och försöka ja, skrapa bort och spola bort. Det är som klister alltså. Det är som klister alltså. Det var väl honungsbin dessutom som de hade med lite pollen på sig och sådär. Ja, det var grym. Jag glömmer det aldrig, kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bilsvärm på rutan.
Ja, nej, det är en mardrömsliknande upplevelse, och ja, jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang, så var de där.
Det bara small till. Det bara small
maximal
till.
Otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse, och intressant att få höra om, Morris. Jag hoppas, om du ger dig ut med husbilen, att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn. Men inte det heller helst.
Nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack. Och det här är sådana upplevelser som, ja, unika.
Tack ska du ha, Morris.
Tack.
Ha en god kväll. Hej då, du.
Hej.
God kväll, Vanja.
Ja, hejsan.
Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
Ja, absolut. Det tycker jag.
Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
Alltså, det här är inte natur precis, men det var, ja, det är många år sedan nu, men jag var på Almedalsveckan. Mm. Jag var på väg till en föreläsning en tidig morgon och går där strax utanför ringmuren, och sen mitt emot mig kommer det en elefant gående.
Vad tänker du då?
Alltså. Ja, jag bytte sida faktiskt på väg. Jag gick över till andra trottoaren. Men det fanns ju alltså en liten tjej som gick och höll den här elefanten. Så att det var väl ganska säkert. Men det roliga var ju när han slängde in, eller hon slängde in sin snabel och rev åt sig. Ja, vad det nu var. Alltså löv från äppelträd, fruktträd eller vad det kunde vara. Så han åt på vägen.
Och jag misstänker att detta var en elefant som kom från en cirkus, eller, för det har man väl inte annars elefanter i Visby, det har jag aldrig hört talas om.
Nej,
att de går runt
över
ringmuren.
Det fanns ju det, men alltså, jag visste ju nästan inte om att det var en cirkus i stan, så att, alltså, först blev man ju ganska chockad, men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var ju ingen som trodde på det.
Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
Nej, det är roligt. Det måste ju vara de som satt innanför i sina villor och få se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte, så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
Det ska inte vara något mer där, säger.
Nej, precis. Det sa min hustru. Ja, precis. Ja.
Vilken
det var
kul
inte
grej.
Natur, men det var en upplevelse.
Ja, och en låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
Ja, resten var bra.
Resten var också bra. Tack snälla, ja, Vanja. Kul att du ringde.
Ja, tack. Hej.
Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen, Bertil.
Ja, men tack.
Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till naturen. Ja. Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på nu är rådjuren för jädra närgångna här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på våran altan så där 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt vad det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var, kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting. Så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt för det var lite senare på sommaren. Så. Och i slut så slutar ju det här illskriket då som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blev skrämd av min närvaro. Och när han har lussat iväg så lommade iväg något lurvigt från nedanför mina fötter upp i bergen som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså räven hade trängt in grävlingen i ett hörn. Och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Jag har ju googlat på detta sen och förstått att de kan göra det. Men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
Ja. Ja,
men då måste jag fråga dig Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
Ja, precis.
Okay.
Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna, tänkte du, och skriker ju de också.
Ungefär så, ja.
Ja, det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. När jag ändå hörde på tråden, det var ju jag som råkade ut för de här svanarna som man berättade för dig om en annan gång.
Nej, är du kajakpaddlaren Bertil?
Ja.
Det här har jag berättat om så många gånger, om Bertil som hade varit ute och paddla kajak och aldrig har gått runt med kajaken, men en dag så kom det ett upprättat svanpar och då gick du runt.
Ja, men så var det. Precis så var det.
Ja, vad kul att föra ifrån dig. Jag har tänkt på dig många gånger. För det där, i och med att jag själv paddlar kajak, så är det ju någonting jag aldrig kan glömma.
Nej, jag förstår att den sätter spår. För det folk, när de berättar, jag var så roligt att besöka en gång av en kanadensare på jobbet som skulle underhålla en dag. Berättade jag svanhistorien. Han visste tagande där. Sen skulle han berätta för sina vänner som brukar bli jagade av grisebjörnar. Ungefär på den nivån var det. Den har gjort intryck på flera. Ja, det kan bli dramatiskt även på Tjörn mitt i sommaren. Så. Men det är olika typer av drama.
Men Tjörn, Orust, den regionen, alltså det är underbart här. Jag älskar det, Bertil. Och vad kul också att du fick komma ge dig till känna igen. Alltså jag var ju jättenöjd med den första historien, men det var extra kul att få höra om kajak, Bertil, att det var du.
Ja, jag har hört
den. Paddlar du fortfarande, eller?
Ja, det gör, men det blir inte lika mycket tyvärr.
Se upp för svanarna. Jag får säga se upp för grävlingar och rävar också och sportfiskar och alltihop. Vi hörs igen. Tack så jättemycket.
Ja, men tack så mycket.
Tack, Bertil.
Kul att höra. Tack så Hej.
Under vårt redaktionsmöte i morse kommer vi att prata om när nya djur- och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med mig någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen till kvällspasset, Eva.
Tack så mycket. Intressant ämne ikväll.
Ja, vad roligt att du tycker det, men det är klart, det passar väl din profession?
Ja, lite så. Det får jag helt glatt erkänna.
Men nu när jag har en livslevande zoolog på tråden, vad är egentligen en guldschakal?
Men det är ett hunddjur som finns både på den afrikanska kontinenten och i Asien. Två olika underarter och medelstort litet hunddjur mellan rödräv och varg i storlek ungefär.
Och den här har ju enligt uppgift synts till i våra grannländer. Tror du att guldsjökollen är på väg till Sverige?
Alltså det är inte alls omöjligt. De har bra spridningsmöjlighet. De är duktiga på att simma. De kan vandra långt. I takt med att vi lämnade de ekologiska nischerna öppen för att vi inte har rovdjur som håller den. Och att klimatförändringarna kom så mycket troligt att de tar sig hit.
Det japanska jätteostronet har jag ju själv med egna ögon sett sprida ut sig över botten på västkusten de senaste 10 åren i alla fall. Men hur vanligt är det att vi får nya rovdjur i Sverige?
Det är ju inte vanligt. Vi har stenorden som är ett annat rovdjur som har antingen vandrat in själv eller följt med fordonstrafik i motorrum och så. Det är man inte riktigt klar över hur den har tagits in. Och sen har vi mårdhund som från början rymde från pälsfarmer, men det har vandrat in en del från Finland och Ryssland. Så att, nej, det är inte vanligt.
Ja, vad skulle det betyda för vår natur om guldsjakalen verkligen får fäste?
Alltså det är både en svår och en intressant fråga, för det är ju ingen som vet. Vi vet ju att det är ett rovdjur som kom in i ett ekosystem som idag fungerar på ett visst sätt. Men alltså jag kan gissa ganska kvalificerat. Litet hunddjur borde ta bytesdjur ungefär samma storlek som rödräv. Kanske konkurrera med rödräv kan man tänka sig. Jag tror inte att de kan konkurrera med lodjur. Lodjuret är lite större. Och det är svårt att veta.
Vad tror du skulle hända om en rödräv och en guldsjakal hamnade i bråk? Vem skulle vinna?
Jag tror att guldsjakalen vinner, och det är inte för att den heter guld, utan bara för att den är lite större faktiskt.
Jag tror att vi har hittat ett smakprov på hur denna beryktade guldsjakal kan låta. Och jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar så att vi är beredda om den nu dyker upp i de svenska skogarna. Är du med, Eva?
Men vad härligt. Jajamän, jag är med.
Alltså det är ingen vidare vackert lät det. Det påminner lite om någon sorts skränande fågel. Men om vi hör sådana här ljud i skogen framöver, då vet vi vad det är.
De är ju faktiskt ganska lätt att missta med en hel del andra ljud. Men absolut. Om man skulle stöta på något konstigt, försök ta en bild, tror jag kanske nästan bättre.
Än att spela in ljudet. Då får försöka. Jag har inte sett någon. Jag kunde hitta ljudet, men jag har inte sett någon själv än. Men spännande detta. Och man tänker ju att naturen är som naturen är, men det sker förändringar även där. Det är inte bara i samhället.
Nej, alltså vi är ju i en av de största omställningsperioderna med klimatförändringen. Vi kommer att se mer sydliga växter och djur dra sig längre norrut. Så vi kommer att få fler nya arter hos oss. Och sen så kommer vi att se att de som är nordligaste arterna kommer att bli färre. De får mycket svårare att klara sig.
Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Ja, det är klart att det är det. Och snart har vi guldsjakalen här. Ja, det låter ju som det i alla fall. Eva, jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Och det är alltid skönt att få prata med någon som vet hur det ligger till.
Ja, men det var jättetrevligt. Ja, och vi får väl se om guldsjakalen dyker upp här.
Ja, det lutar ju åt det.
Ja, det är absolut inte otroligt.
Tack snälla Eva, ha en god kväll.
Tack ska du ha, detsamma.
Naturen är det som gäller, och nu hoppas jag med mig Anna-Lena i telefon. Välkommen in i programmet.
Tack.
Vi får ju rapporter här om folk som har hittat alla möjliga märkliga saker i skogen. Kristoffer skriver, när jag var liten hittade jag porr i skogen. Det var en av de bästa dagarna i livet, skriver han. Sen har vi Daniel, jag hittade en cannabisodling i skogen för många år sedan. Sen så finns det en här som skriver också att han har stått öga mot öga med troll. Det vet jag inte om det är sant. Men du har också hittat något väldigt konstigt i skogen. Vadå?
Ja, jag hittade dynamit.
Dynamit?
Mm.
Hur gick det till?
Jo, jag hade varit ute och plockat svamp och var på väg tillbaka till bilen, som ser jag att det sticker upp hörnet av en plastpåse vid ett träd. Mm. Och var kanske lite irriterad, och så tänkte jag, men där tar jag med mig hem. Så jag drar i det där hörnet och kommer en ganska stor påse med något orange, lite geggigt i. Och så läser jag på påsen och då står det Nobels extra dynamit, 2 kilo.
Vad gjorde du då?
Jag höll inte in där så länge. Jag la tillbaka den. Men sen så ringde jag och anmälde det här för polisen, och det var ett fasligt pådrag. De ville ju att bombgruppen skulle komma upp, och då kunde inte de komma då. Men polisen skulle ju komma, och det här var ju lite ute glesbygd, så det tog ju tid innan polisen kom. Så fick jag visa dem det här, och de tittade lite där, och då vi såg att det var flera påsar där. Och det visade sig att det var 10 kilo dynamit.
Och varför låg det där?
Det vet vi inte.
Vad tror
man
du?
Man kan gissa att det kan vara några lämningar efter vägbygge eller så. Det var upp efter en väg.
Ja, men det var ju skönt. Jag trodde du skulle säga nu, ja, det var nog någon som planerade att spränga hela bygden. Men så var det inte.
Ja, det har nog räckt till det. Nej, och sen var det väktare som satt där och vaktade platsen över natten. Och dagen efter kom väl bombskyddet upp och plockade med sig det där.
Men du kunde få åka hem?
Ja, jag var inte kvar där.
Med alla lemmar i behåll?
Ja.
Ja, det är jag väldigt glad för, Anna-Lena. Men snacka om oväntat fynd.
Ja, det var... Ja. Det måste jag ju säga, att det var just när jag läste texten så hände det någonting. Ja, jag trodde jag drog upp en plastpåse bara.
Men det var 2 av totalt 10 kilo dynamit.
Ja, ja.
Ja, jag är glad att det gick så bra, och det var väl helt rätt att ringa och anmäla detta också, tycker jag, Anna-Lena. Hoppas du slipper göra liknande fynd framöver.
Ja, nej, jag hittar hellre svamp.
det är rätt inställning.
Lite lugnare så.
mycket lugnare. Inte så explosivt. Tack, Anna-Lena. Nej. Tack för att du ringde.
Ja, tack.
Ha det fint.
Ja, detsamma.
Och nu kommer extra material exklusivt för dig här på podden.
Och där var extra materialet igång. Hugo Götberg, kvällens producent, har kommit in i studion.
Shabba.
Och Filippa Kolstrup, kvinnan som har klippt små ihopklipp med samtal, sett till att det blivit kommentarer, svarat, sett till att vi har haft någon att prata med. Filippa Kolstrup, du är också här.
Ja. Jag bara, gud, nu får jag lite för mycket cred för vad jag... Vi har ju haft en praktikant här som har
hoppat in och stöttat också. Han gjorde ju debut faktiskt i kvällens avsnitt.
Mm.
Det var en jättefin enkät. Den här bönsyrsan lät ju inte som någon man skulle vilja paras med. Eller ja, det vill man inte, insekter överlag. Men det var hemskt att äta upp huvudet.
Det är väldigt otäckt.
Det har kommit så mycket rapporter om besynliga grejer folk har varit med i naturen. Och jag tänker att jag ska läsa några stycken. Men först så skulle jag vilja kolla, för jag råkar känna till att du, Hugo, har gjort en liten observation.
Ja, det har jag gjort.
Och det har du också gjort, Filippa. Men vi börjar med Hugo.
Ja, det här är någonting som jag fann väldigt fascinerande. När jag går till jobbet, eller jag går till båten som tar mig över till jobbet emellanåt. Och då passerar jag förbi, det här var ett tag sedan, så passerar jag förbi en byggnad där de hade en sån fin kopparkupol högst upp på torn på ett av de husen här, tvärs över,
yeah,
i typ stenpiren. Och jag bara, åh vad fint! Och så tänkte jag bara, men gud, det är ju ett splitternytt koppartak. Och här i Göteborg ser man så ofta de här oxiderade gröna taken.
Mm.
Och jag tror aldrig jag hade sett ett så nytt glänsande tak.
Fräsch koppar gillar du.
Hur ofta ser man det? Inte jätteofta. Inte jag i alla fall.
Nej.
Okej.
Okay. Och då la jag det på minnet. Jag bara, åh, wow, vilken grej. Och sen så gick jag förbi den några gånger till och jag bara, wow, där är det. Och sen bara plötsligt så vart det grönt. då var det så där trist och grönt igen. Och då var jag så här, men vänta lite nu. Jag vet att jag har dålig grepp om tid emellanåt. Men då kände jag så här, har det gått så lång tid nu att jag har missat? Alltså jag, man kunde inte ens se stadiet. Alltså det borde väl ändå bli fläckvis grönt. Nej, det var så grönt. Och det gjorde mig förundrad.
Mig också, jag söker ju lite snabbt här nu för jag har aldrig tänkt den här tanken hur snabbt oxiderar koppar. Men det som kommer upp, och det här behöver ju dubbelt kolla såklart för det första som kommer upp, men det står att ytan mörknar ofta inom ett år. Medan det tar 5-30 år i naturlig utomhusmiljö att bilda den klassiska gröna ärgen, patinan. I mycket torra miljöer kan processen ta över 30 år. Såg du det här taket när du var barn i själva verket?
Är jag fast i någon time loop?
Eller är det så att miljön där är sådan att den oxiderar väldigt snabbt?
Ja, eller...
Jag vet alltså, inte, det är ju vid vattnet, tänker jag. Ja. Är det något salt? Är det något, jag vet inte.
Salt och luftföroreningar påskyndar processen.
Ja, precis. Salt och mitt i stan.
Där kan den gröna ärgen uppträda redan efter 5-7 år.
Det är ändå 5 år, Hugo.
Det stämmer inte alls.
Men om man vill få fram den gröna färgen snabbt, patinering, då kan man använda kemikalier som ättiksyra eller ammoniak. Nej, vilket skapar ärg på bara några timmar.
De måste vara så. Ja, de måste
att de gillar det gröna bättre.
De vill ha det.
Det kan inte vara så här glänsande i Göteborg.
Det är sjukt. Sjukt beteende. Det måste vara så. Ja.
För att, men var det fin, vilken var finast då?
Men den nya kopparen såklart. Det såg regalt ut. Jag var så, wow.
Men det är bra det här tydligen, för att det gröna skiktet skyddar den underliggande metallen mot ytterligare korrosion.
Mm. Okej, så jag förstår den biten. Mm. Och det var ju skönt att det inte bara var så här 10 år, för då hade jag blivit skraj för mig själv. Men ja.
Spännande.
Men det här är ju en jätteintressant inblick i vad som rör sig i ditt huvud. Alltså det är inte bara jobb och nöjen, utan ibland funderar du också på koppartak.
Ja, också, det är väl en del i mitt personliga projekt att vara med närvarande när jag går ut.
Det där taket glänste igår, nu är det grönt. Ja. Det är bra, man kan inte lura Hugo.
Nej.
Men Filippa, du har också gjort en observation, skulle man väl kunna säga.
Ja, men typ kanske. Mm. Eller jag vet om hunden.
Det är en bra börja. Jag älskar historier som börjar så. Ja. Jag var ute med hundar. Nästan
ofta.
Alla mina historier börjar så.
Ja. Det händer väldigt mycket när man är ute med hundar faktiskt. Men, och sen så sätter han sig och gör nummer 2. Och så tänker jag...
Och det är Noah vi pratar om nu.
Det är Noah vi pratar om. Mm. Och jag har på kopplet har jag en sån här liten behållare med påsar. Tänker, ja men det är inga problem. Han sätter sig där och så bara, behållaren är slut. Inga påsar. Har en annan jacka än jag brukar ha. Ingen extra påse. Det enda jag har är en tygkasse. Tänker jag, det är ju lite tråkigt.
Synd att offra den kvällpasset
tygkassen. För en mikroskopisk skit också för att vara den här hunden. Så tänkte jag bara, attans. Och, det är liksom, och jag ser, liksom, jag vänder mig om och så bara, där sitter 2 personer på balkongen. Så jag kan heller inte ignorera det eller ta löv och kasta. Du vet, så här,
de ser dig.
De ser mig. Då tänker jag, om jag går härifrån nu så kanske de tror att jag struntar i det här. Även fast jag ska gå och hämta en påse. Mm. Så kanske de har gått in när jag är tillbaka. Så
då får bara, du dåligt rykte i kvarteret.
Ja, exakt. För jag, liksom, de kommer ju fatta. Ja, Så jag bara vinkar. Hallå! Och så säger jag, har ni en påse? Och så säger de, det är liksom 2 personer. Och så den här mannen då, han tittar lite så här. Mm. Men sen på, liksom, han är väldigt tveksam, men sen på en sekund så han bara, ja det är klart, jag vet inte vad jag har för något. Så jag bara, men en sån liten man stoppar en macka i typ, alltså vet en sån vanlig.
Fryspåse typ.
Ja, ingen macka jag ska stoppa i den.
Nej, och då så kilar han in där i sin lägenhet och så kommer han ut med den och så kastar han ner den till mig. Och så säger jag tack så mycket och så plockar upp bajset och så sitter de där och tittar på mig när jag gör det. Och så säger jag tack och så går jag därifrån. Men det var ju väldigt snällt av grannen och knappt tveka. Att hjälpa till.
Jag tycker också att det var en väldigt enkel men väldigt smart lösning av dig. Vad ska jag göra? Jag bevakar dem. Jag försöker få hjälp av dem istället för att de ska döma mig.
Ja.
Underbart. Ja. Bra grannar. Men det där är väldigt retsamt att ha glömt på sig.
Ja.
Jag har ju fått plocka upp med snorpapper någon gång. Jag tror till och med en gång att jag fick pilla ner det i en tom snusdosa.
Ja,
det
var väldigt äckligt. Ja. Nej, men jag har tagit med handen faktiskt.
Nej, skojar du?
Jo, men när de är fasta kan man ju bara kasta iväg dem ju.
Mm. Men vi behöver inte gå in djupare på det, men detta kan alltså hända i naturen fast i stan.
Ja,
men,
precis.
Men jag sa ju det att det är så många som skriver, och jag tänker, jag kan väl läsa upp några, eller kan vi inte hjälpas åt? Kan vi inte bjuda på en liten historia var här?
Jo visst. Absolut. Om,
då får du från Ann Sandström här, Hugo. Tack. Och så får du från Per, nej, ska vi göra tvärtom så att det blir lite bättre med rösten. Per Tegnander får du här. Okay. Och ska vi börja med din, Filippa?
Mm.
Vem var det som skrev nu igen?
Ann Sandström.
Ja.
I förra veckan när jag var ute på promenad med min hund, då korsade plötsligt två vildsvinssuggor och ett antal små grisar vår väg, cirka 5 meter framför oss. Han inte räkna, men de var mellan 7 och 10 stycken. Den sista som sprang var liten som en spargris. Väldigt söt, men allt hände väldigt fort och både hunden och jag blev rädda. Det förstår jag det.
Ja, om det kommer en hel rad med vildsvin, men sådana där små kultingar som är lite randiga och som ser ut som en spargris, det är ju väldigt gulligt.
Det är väldigt gulligt.
Men gullig beskrivning.
Jag har också hört att vildsvin ska man vara rädd för, men när de har små kultingar, spring.
Mm.
Okay.
Har jag hört, för att de kan bli aggressiva.
Har ni sett vildsvin i det vilda någon gång? Det har inte jag.
Nej, inte jag heller.
Nej, men jag är uppvuxen med en kompis som bodde vid ett majsfält.
Mm.
Och där var det så här, gå inte ut för de rörs, de springer här liksom.
Jaha.
Genom fältet.
Mm.
Ja. Det påminner mig om en film av, eller bok av Stephen King, Children of the Corn.
Just det.
Ja. Men där var det ju inte vildsvin man skulle vara rädd för. Men de gillar majs alltså.
Mm, de älskar majs.
Ja, men vilken fint att få med den berättelsen också. Och vad var det du hade för gott där borta, Hugo?
Då har jag från Per Tegnander. För några år sedan så jobbade jag i Henån på Orust. När jag körde från jobbet så valde jag ofta mindre vägar på landsbygden. Helt plötsligt så kliver en älg upp på vägen. Jag stänger av bilen för att titta på älgen. Helt plötsligt så kliver 3 älgar till upp på vägen. Innan dess hade jag aldrig sett en älg fritt i naturen. Så jag gick från 0 till 4 älgar direkt.
Oj, coolt.
Mäktigt ju.
Och där ute på Orust, alltså, det är så mycket rådjur och älg.
Ja, det är det.
Det var ju några år sedan när jag hade åkt med familjen, när vi varit hos min svärmor på middag eller någonting, så åkte vi just där från Henån och så över Orust på en smalväg. Och det var alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt antal, men det var 13 rådjur och 6 älgar eller något sånt. Alltså på bara en halvtimmes körning. Så man fick ju krypköra för rätt vad det är ju livsfarligt om de hoppar ut. Men vad häftigt det är att få se dem. Jag var så nöjd med mitt experiment här, så jag lämnar nu Helene Gustafsson till dig, Filippa. Mm. Du trodde du var klar nu, men det finns mycket mer att läsa.
Oj.
Och då kan du få Henrik Sjöstrand här som har en spännande grej att berätta sen, Hugo.
Ja, man tackar.
Ja. Vad skönt, jag behöver inte jobba så mycket
ikväll.
Hur var det nu, Filippa? Vad är det som hänt där borta?
Jo, men Helene Gustafsson skriver det mest, vad var frågan nu på Facebook? Oväntade, va?
Mm, man var med om min natur.
Då skriver hon så här: 2 minkar som slogs och rullade ut från ett buskage och hamnade mellan frambenen på min häst när jag var ute och red. Både hon och jag blev helt perplexa och minkarna stannade upp, stirrade på oss och försvann åt varsitt håll.
Minkarna beställde, det är bättre vi slutar fred.
Ja.
Vad sjukt alltså.
Hästen var peacemaker.
Ja, men gud, har ni sett en perplex häst eller?
Nej.
De kan liksom hoppa till så här, jätteläskigt, och så står de och liksom spänner sig jättemycket så här. Ja,
vem hade inte gjort det om det kom ett minknystan rullande ut mellan benen? Det hade jag också hoppat till.
Men de kan ju bara liksom ta springa iväg hästarna efter något sånt.
Har du ridit mycket i ditt
liv? Ja, lite grann.
Det är ont.
Var väldigt rädd häst.
Hästtjejs energi liksom.
Men mitt namn betyder hästvän.
Filippa eller Kolstrup, jag ska.
Filippa, ja, hästvän.
Är det sant?
Jaha. Hästvän, ja.
Nämen.
Vilket passande namn.
Ja, verkligen. Side note.
Men nu ska vi föra vad Henrik har att berätta. Varsågod, Henrik.
Henrik skriver så här: det mest oväntade var väl snarare när naturen kom in till oss. Det vill säga den gången vi hittade en grävling sittandes i vår tv-soffa.
Nej, vänta lite. I tv-soffan?
Så sjukt.
Ja, han fortsätter. Det var den varma sommaren 2018 som vi hade en grävling i trädgården som blev lite mer orädd än vad vi önskade. Vid ett tillfälle när vi hade öppet ett par dörrar passade grävlingen bevisligen på att smita in utan att vi märkte det. Vi fick i alla fall ut grävlingen till slut. Vad sjukt. Tänk att gå in i vardagsrummet.
Älskling, det är en grävling i soffan.
Vad sa du?
Tänker inte ni också att den sitter lite så här,
jo, just, laid back? Ja, exakt, ja. Med fjärrkontrollen bredvid.
En öl.
De brukar ju säga att alla heter Glenn i Göteborg och sådär. Det vet jag inte om det stämmer. Det gör de ju inte. Ingen av oss heter ju Glenn till exempel. Men Glenn har skrivit in, och det är en väldigt kort rapport. Jag hamnade mitt i en tromb en morgon när jag lämnade mina barn i skolan. Så man vill ju egentligen veta mer, men... Blåste du bort, Glenn? Hur kraftig var den? Men det kan ju faktiskt uppstå i Sverige, tromber. Ja. Jag har sett det på avstånd en gång över en sjö, men inte något som har varit i närheten. Ja. Men det är ju inte sådär som i USA när de lyfter hela tält och byggnader
och
kor och sånt.
Uff,
men undrar du liksom hur det gick till? Om man bara gick där och sen är det så scenen bara hur det virvlar runt honom.
Men det är ju inte vad man tror, eller jag ska bara lämna barnen i skolan. Oj, nu är jag i en tromb. Det kan ju kännas som det med skor och lämningar och sånt.
Ja. När man står där i tromben. Oj, jag är i en tromb. Eller är det mer så här, oj, det blåser.
Ines har också lämnat en rapport som jag antar att det var ganska mer dramatiskt än vad det låter. Det mest oväntade jag varit med i naturen, skriver Ines, det var när jag satt och metade abborre och fick en förbisimmande bäver på kroken.
Oj!
Oj!
Jag hoppas verkligen den kom loss utan större skador på vare sig dig eller på den.
Det låter jobbigt.
Jösses.
Är det någon annan nu som tänker att jag har ju också en jättebra liten rapport om något jag har varit med om i naturen, men programmet är slut? Ja, men vi har ju Podline. Numret är 031 83 70 52. Om du också vill vara med på ett hörn. Tusen tack för att ni har lyssnat hela vägen hit, och som vi brukar säga, stay pod.
Stay pod.
Stay pod.
Hej, hallå du som lyssnar. Du vet väl att vi blir superglada om du hör av dig till oss. Och mailadressen, den är ju så här.
kvallspasset@sverigesradio.se. Från Russia with love.
Ja, du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en dig idag som natt? Du ser oss på din gata för vi väntar på vår knark. Vi är kärleken i slag när vi är poddarna for life. Ja, du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en dig idag som natt? Du ser oss på din gata för vi väntar på vår knark. Vi är klapp, klapp, boom. Vi är poddarna for life.